Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det, att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, det är otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Hallå, varmt välkomna till Pappapodden. Det här är Nisse Edvall och du är Manne Forsberg.
Gud vad fint och intimt, vilken härlig röst. Mm. Ja, jag heter Manne Forsberg, jag sitter i bilen. Det är nämligen så här, nu kommer ni rakt in i en podd om föräldraskap. Det är söndag kväll och Adrian har, jag tyckte redan i morse att han var lite... i natt att han var lite orolig. Han sov oroligt, det var massa stök. Jag tyckte liksom, jag anade en lite förhöjd kroppstemperatur. Under dagen kunde vi inte hitta termometern för den är alltid borta någonstans.
Har du kollat, men... har du kollat din egen rumpa, snuskjävel?
Där kan man hitta termometern, men inte de vi använder på honom.
Nej.
Kort parentes, jag sa till min systerdotter, min äldsta systerdotter Alva, som nu går i ettan på gymnasiet, när hon var, jag vet inte, kanske i 7-årsåldern, så sa jag till henne, när vi pratade om sjukdom och så, hon kanske var sjuk, jag vet inte, så här, vet du något helt galet, när jag var barn så stoppade vi termometer i rumpan, det gjorde din mamma också, tänkte att hon skulle liksom vara så här, va?
Ja.
Men hon bara, ja det gör jag också.
Ja.
Så det finns folk som fortsätter med det. Vi har en örontermometer som alltid är borta, men Sara bekräftade min känsla av att han kanske har lite förhöjd kroppstemperatur. Och sen så blev det mer och mer, så
men det lät som att ni verkligen letade efter att han skulle ha feber, för att det brukar vara tvärtom, att man såhär, nej det är nog ingenting, vi avvaktar, för att man vill liksom in i det sista hoppas att man ska hinna jobba och så vidare. Men ni verkligen så här med ljus och lykta tänkte att,
alltså det är ju söndag, så mycket skulle vi inte jobba idag.
Nej, just det. Jag tänkte att det var nu på kvällen. Jag missuppfattade, jag trodde att det var inför imorgon.
Nej, det var i natt som han hade, som jag kände. Alltså, och då hade han nog nästan ingen feber alls. Med att jag liksom så här har någon övernaturlig förmåga nästan nu att detektera det. Men sen så steg den under dagen, och Sara tyckte också det verkade som han var sjuk. Sen hittade jag termometern, då mätte han först 38,6 och sen 39,3.
Oj.
Och han visar också liksom väldigt tydligt att han inte mår så bra liksom. Och det här innebär ju att jag kommer vabba. situationen är annorlunda nu än när de stora barnen var små. För då var det ju ändå så att ibland kunde jag typ inte vabba.
Ja, just det.
Men nu kan jag nog vabba hela jävla tiden.
Varför kunde du inte vabba? Du menar för att du hade jobbgrejer? Eller vad menar du?
Ja, då hade jag ju föreläsningar och sånt där. Mm. Nu har jag inte bokat upp en enda föreläsning. Nu har jag... Allt mitt jobb kan i princip skjutas på. Medan Sara har otroligt svårt att skjuta på någonting. Mm. Så det finns inte ens någon liksom diskussion. Nu är det inte ens att jag kan liksom... Förut så var det väl med att jag rynkade på ögonbrynen och var lite sur och sen så vabbade jag.
Just det.
Nu finns det ingen användning för några som helst ögonbryn. Däremot så inser jag att den här veckan kommer ju vara så att jag kommer behöva jobba på kvällarna och vara med honom på dagarna. Mm. Och därför så sitter jag i bilen nu på väg till Södermalm, en ö i Stockholm, mm, där det finns en bastu. För jag känner att jag måste basta innan jag inleder den här vabben. Ah. Och för att få ihop då det här pusslet. Men jag har precis hållit på att skjutsa massa barn från och till träningar och sånt där. För att få ihop pusslet nu så kör jag dit medan vi pratar. Jag kommer parkera bilen snart. Det är ju bara 10 minuters bilresa bort.
Gud, vad underbart. Men kommer vi få följa med in i bastun också?
Nej, jag kommer sitta kvar i bilen och podda.
Jag förstår.
Det blir så himla jobbigt att podda där.
Ja, du gjorde ju det en gång. Kommer du ihåg det? När du poddade på landet, när du tänkte att du skulle klara av det för att det var inte så varmt. Men
just
så var det så här 45 grader eller någonting. Och du
ja, det var jättejobbigt.
Ja, att det är så här, man tänker,
fruktansvärt.
För det är ju så här, man tänker att en bastu som är 45 grader, det är ju, gud, det är ju typ kallt. Men allt är relativt. Alltså om man ska basta, verkligen, så är 45 grader kallt. Men om man ska spela
man ska
in podd,
sitta och snacka en timme,
då är 45 minuter jättevarmt.
Nej, det var hemskt. Men jag känner mig så stolt, måste jag säga, över min mogna approach till den här vabben. Dels att jag liksom tar den med jämnmod, men sen också att jag liksom funderar på vad måste jag hinna med. Det är ungefär som att liksom lämna ett hem som står i brand, att ta med det allra viktigaste. Och jag tar med det viktigaste nu in i veckan med att vara nybastad.
Jag tycker att det är helt rimlig prioritering och jag är helt på din sida. Jag har ju bastat i helgen. Fan vad jag har bastat.
Ja, det har
jag
sett i sociala medier.
Jag har ju varit på en sån här klass...
Du har en ny grej i sociala medier. Det är helt otroligt att du ber folk filma dig hela tiden.
Ja.
Alltså att man förstår att precis innan det man ser så sa du, snälla kan du filma mig? Jag ska liksom gå här eller jag ska göra det där.
Men jag har ju liksom blommat ut som alltså influencer fullblown. Och det visade sig att jag var ju med tre kompisar nu. Hannes, Martin och Jonas. Mm. Och Hannes är en otrolig... du vet alla såna här tjej-influencers som har någon slags kille eller någon som går och filmar dem hela tiden. Ja. Hannes är en otrolig sån. För att jag ber honom göra någonting, men sen kommer han på liksom egna vinklar och egna idéer på och liksom förädlar mina idéer och börjar också komma på saker själv som är så här, ska vi inte filma så här? Vad tror du om, ska vi inte ta en nu?
Det är otroligt, men jag kan inte sluta tänka på om jag ser dig så här gå in i en bastu eller så, att så här, att du har sagt till en person att kan du filma mig när jag casually går in i bastun typ.
Nej, men så är det ju såklart. Alltså det är ju klart att jag har bett. Jag ber ju folk hela tiden filma mig och fota mig. Jag kan ju vara så här på ett, du vet, jag gjorde ju det här om veckan. Då la jag upp en bild när jag bar två säckar kol. Då bad jag ju två random tjejer som satt och fika och fota mig. Och då säger jag helt rakt ut så här, jag är lite så här influencer-kille typ. Kan ni fota mig? Jag behöver lägga upp lite material.
Ja, det är helt otroligt. Jag har gått lite åt andra hållet. För när jag började med Instagram så var det så här tveksamt om jag ens kunde ha det, för att jag tyckte det var så jävla jobbigt att ta bilder överhuvudtaget.
Ja.
Kom jag in i det så mycket som min peak var kanske för så här 5 år sedan, då jag bad en främmande kvinna i Kungsträdgården ta en bild med körsbärsblomningen.
Just det minns jag.
Men sen så har jag liksom så här, jag vet inte, gått åt andra hållet. Ja, jag kanske kommer tillbaka.
Ja, men jag tror att alltså, nu blir det lite vindlande resonemang. För att vi började ju prata om det här med bastun, och så kom vi in på det här med influencer. Och jag ska komma in på en annan grej där. För att jag har ju varit på en helg med tre av mina närmsta vänner då, Martin, Hannes och Jonas. Och vi har ju ätit god mat och snackat och liksom umgåtts. Vi har promenerat, vi har varit i skogen och du vet, gjort såna här saker som man gör liksom. Olika grejer som har slagit mig, det är ju dels det här med influencerprylen, att
sen jag skilde mig så har ju liksom, och jag blev singel, så har ju min liksom familj, eller mina närmsta, har ju utökats. Alltså jag uppskattar ju liksom mina vänner på ett helt annat sätt än tidigare, för att de är ju nu en del av min familj på ett sätt som de inte var förut, eftersom jag nu är liksom ensam. Och samma sak har det blivit med liksom Instagram. Att det är, du vet, om jag är själv och sådär, så är det ju som att då kan jag ju liksom dela mitt liv på ett helt annat sätt än tidigare med andra, med mina 10 000 närmsta vänner på Instagram, på ett sätt som inte var lika intressant förut, för att det är som att, alltså min sfär har liksom utökats av, det har liksom blivit någon slags evolutionistisk utveckling av det, för att det fylls olika hål i hjärnan när man liksom är ensam då, så måste man, för att vi människor är ju ett flockdjur, och jag är ju det i verkligen ett synnerhet, med liksom ensamhet och sådär. Så
flockigaste flockdjur utav alla.
Ja, ja, men så då har det ju blivit liksom att jag, om jag som nu när jag har tänt ljus här hemma och sitter och myser, så vill jag ju liksom dela det med någon. Alltså, och då är det liksom nära till hands då att man, att jag kan göra typ någon story eller någonting av det. Och jag tycker att det, för mig är det helt naturligt, och jag tycker att det är väldigt roligt också. Och jag märker ju också att jag får en helt annan respons. Alltså nu när jag är så här personlig och så på Instagram, så blir det ju liksom...
Jag hittar en parkeringsplats. Helt otroligt.
Ja, gud. Vilken bra inpass. Det var liksom, nu lyfter ju den här historien. Känner du det?
Ja, nej. Alltså, nej, jag hör vad du säger. Men det är också så, hela liksom, influencers problem är väl liksom... Vadå? Du sitter och umgås med folk genom att visa upp filmer där du har bett någon... som du umgicks med att, alltså, förstår, det blir ju liksom lite ensidigt kanske. Det finns ju en skillnad att umgås med en följare och med en vän eller en familj.
Ja, så är det ju. Jag menar, men jag tycker att det ena behöver inte utesluta det andra. Och jag menar ju inte att nu fickparkerar du jättebra, för att man hörde att du håller på att backa in i en annan bil. Men nej, men vad jag menar är att jag är ju medveten om det, och jag tänker ju inte att det fyller liksom något reellt tomrum, alltså på så sätt att det liksom är, utan att det är bara väldigt roligt att göra det. Alltså det liksom finns inget ångestladdat över, och det finns inget liksom tråkigt i det, utan det är bara en kul grej. Men och sen så gör jag så här att när jag med mitt Instagrammande, så är det ju så att om jag gör någonting, så börjar jag ju alltid med att typ lägga upp en story. Och sen så är jag frånvarande i kanske 4-5 minuter som det tar för mig att filma storyn och liksom formulera någon slags caption och lägga upp den. Men sen lägger jag ju undan mobilen och stänger av alla notiser och är ju liksom närvarande i det jag gör. Att det blir liksom som, förstår du vad jag menar? Att det blir inte sen att jag sitter med mobilen och scrollar, utan det är liksom, jag har verkligen hittat ett sätt, känner jag själv, hur jag förhåller mig till det. Att det liksom blir att jag slänger upp en grej och sen kan jag liksom låta det vara bara och vila i det. Och sen så tar jag en halvtimme, 45 minuter någon gång senare på kvällen när jag sätter mig ner och svarar på DM, så liksom chattar lite. Att man liksom, att det är så, den approachen jag har.
Jag har verkligen tappat, alltså jag tror med Instagram så håller på att hända samma grej som händer med Facebook, att det börjar bli för tråkigt. Det enda som jag vill veta om folk, det är deras träning. Alltså jag, Strava är ju så här sociala medier om träning. Det tycker jag är svinintressant, någons långpass eller rullskidtur så där. Ja. Men jag vet inte fan.
Ja, nej, men man går väl igenom.
Men jag har hållit på med det ganska intensivt förr liksom. Mm.
Ja, jag tycker jag är inne i en peak Instagram för min egen skull.
Vad händer med Tinder då?
Vad som händer med Tinder?
Mm-mm.
Ja, det är väl up and running.
Du har ju varit lite av och på där.
Jo, nej, men nu är jag väl någon slags mellanting mellan av och på. Att jag går in ibland, men jag har inget så här betalt nu, utan nu är jag ju helt öppen för alla och sådär. Och liksom och går in och så här slentrian swipar lite, och sen så kanske det dyker upp någon som är intressant och så chattar man lite och sen så kanske man går på en dejt. Men det är inte att jag håller på med något slags aktivt sökande på det sättet, eller något maniskt där. Jag har liksom inte till exempel varit inne någon gång idag, slår det mig nu, vilket jag kanske får göra sen när vi har lagt på, gå in och kika lite och se vad som händer.
Spännande.
Men det som jag då kom på då, som var en av de här grejerna, det var ju just hur jävla viktiga vänner är och hur mycket jag
alltså faktiskt älskar er, dig inkluderad, alltså att det liksom är att det är som att och hur mycket ni betyder för mig, alltså att det liksom är och på ett liksom ganska okomplicerat sätt, alltså att jag liksom bryr mig om er och jag liksom ni bryr er om mig och det liksom är jag kan inte förklara det bättre än så, utan att det är som att jag har fått en uppenbarelse om vad vänskap egentligen går ut på och vad man ska ha vänner till. Alltså att det liksom är som att jag förstår det på ett annat sätt nu än vad jag gjort tidigare. Förut har liksom det har inte varit oviktigt förut, men det har mer varit som en så här gud, det här låter helt sjukt, men du vet så här, man går och spelar lite tennis eller man går och tar en öl med en kompis. Förstår du vad jag menar? Att det liksom är så här, man bara träffas och catchar upp
lite grann. Tidsfördriv,
ja, ja, men man träffas och catchar upp lite grann. Nu är det mycket mer som att det är så här, att jag är engagerad i mina vänner och liksom de är engagerade i mig och jag liksom ber om råd och allt sånt där. Alltså du vet, ja, att det liksom verkligen är alltså lite den funktionen som en hustru har eller liksom en nära en familjemedlem. Förstår du vad jag menar?
Att det liksom, ja, men det är ju ganska perfekt med, om man tänker liksom att det är folk som man är nära och bryr sig om, men som man inte bor med.
Mm.
Och man har inte jättehöga förväntningar ändå, inte jättestora möjligheter att svika varandra.
Nej, precis. Alltså,
så att det är ju en lyxig typ av relation.
Det är ju du skit.
Om man jämför med liksom relationen till sina barn är ändå rätt uttömmande, eller relationen till en hustru eller relationen till föräldrar och sånt där, det tar ju ofta lite på krafterna.
Ja, men du till exempel blir ju inte förbannad om jag har bestämt mig för att tvätta men sen så bara, jag skiter i det, jag gör det imorgon istället. Det är ju inte som att du då det är inte som att du då tittar på mig med förebrående blick och tycker att, så här, att jag borde ta tag i min skit och att jag liksom låter hemmet förfalla.
Nej.
Och att jag liksom inte har dammsugit på i vardagsrummet på kanske 3 veckor. Det är ju ingenting som du...
Men det skulle, vet jag, för sig, jag skulle inte hålla det emot dig, men jag vet att det aldrig skulle hända eftersom du har den här intima relationen till dina följare nu och vill visa ett rent hem för dem.
Ja, men jag har ju inte dammsugit vardagsrummet på 3 veckor. Jag har blivit mycket mer såhär, som du vet, går och plockar lite dammråttor i hörnen. Jag har blivit en sån. Och sen så får jag lite feeling och typ så här dammar en bokhylla.
Du plockstädar. Alltså det där är ju 2 olika läggningar. Alltså så här... Min syster Moa, hon har ju otroligt snyggt hemma, men det är, hon har insett att hon måste plocka och piffa liksom. Det är det hon gör, typ som du. Men hon grovstädar inte. Medan Sara, hon är så nästan som att hon tycker att det är någon slags bedrägeri. Så hon börjar liksom inifrån och ut. Så att hon börjar med det svåraste och knöligaste liksom, att dra ut så här alla gömda skatter, typ så här, barnens garderob i hallen, bara ösa ut allting på golvet, så måste hon liksom börja med det och sen typ grovstäda golven och sen kan hon komma till det sista piffet.
Och det är ju verkligen en läggningsfråga. För mig var ju det, har jag förstått efterhand, intimt förknippat med mitt psykiska mående. Alltså när jag var som värst med städningen, då var ju det att jag försökte ha kontroll över någonting. Alltså att jag liksom, försökte hålla bort ångesten genom att liksom ha, vilket är så roligt då att jag liksom förklädde det i någon slags, att jag gav liksom tips om det här i podden, att man så här hade sina städscheman och sådär, och också att det ligger i linje med min personlighet att ändra mig så radikalt, att det är så här, att jag har en princip som jag följer tills jag inte följer den längre. Det är lite som
Det ligger också i linje med din personlighet att tipsa om grejer.
Ja, det gör det verkligen. Det är lite som huvudkaraktären i Peaky Blinders som jag nu har sett klart. Jag kommer inte ihåg vad han heter nu, bara för det, för jag har afasi. Men det vet han, skådespelaren som spelar också i Oppenheimer.
Cillian Murphy.
Exakt. Cillian Murphy, hans karaktär, en gång så, då är det i ett avsnitt som han tillfälligt blir, måste samarbeta med en av sina värsta fiender. Och då säger den där värsta fienden, alltså en annan gangsterboss, här, va fan, du är ju ganska rolig. Och då säger han så här, ja, jag är rolig tills jag inte är det längre. Och lite så är jag med principer, att jag håller jävligt fast på dem tills jag inte gör det längre. Och nu med städningen och sånt. Däremot så är jag väldigt noggrann med att hålla det fräscht i barnens rum. Alltså att jag är duktig på att byta lakan där och dammsuga deras rum och sånt. För det tycker jag är... Nu är ju mannen så stor så att han också hjälper till med det, om jag verkligen ligger på.
Vi får prata någon gång om runkelakan.
Ja,
inte i podden. Så jag har ju...
Ann Söderlund pratade väl en del om det, för att jag tror att varje liksom tonårskille har sin egen lösning. Jag känner ju att jag kommer ju prata med Adrian om
sin
det och
egen,
kanske så här, berätta om
sin egen utlösning.
Ja, alltså nej, men jag kommer prata om skräckexempel för Adrian som kan vara belysande och pedagogiska, liksom att jag bara runkade på lakanet så att det var så här när man skulle byta lakan, vilket då mamma gjorde, att det liksom stod av sig själv. Det var så styvt. Det var som en liksom LP-skiva, fast mycket större. Mm. Ja, det där. Så var mina lakan.
Jag tycker att du ska... inte, alltså det är lite som någon slags när man skickar en oönskad dickpic och tar det snacket. Jag tycker att du ska på något, du måste...
Men jag behöver inte säga med LP-skiva, behöver inte vara så grafisk, men jag kan berätta
LP-skiva
om att
LP-skiva kan du säga, liksom, för den kommer killar... inte att fatta någonting av vad du menar överhuvudtaget.
Nej, nej. Men eller, finns det också killar som liksom bara hade så här jävligt, jävligt mycket papperstussar. Du hade din t-shirt som du drog över. Mm. Man måste väl hjälpa barnen till ett bra sätt att ta hand om sperman.
Jag hör vad du säger och jag tycker att du har rätt i sak, men jag tycker ändå att det finns vissa råd som är lite oönskade, men jag tycker ju samtidigt att för jag hade ju det här problemet, vet, som jag har berättat om i podden, att jag fattade ju inte, för det lärde inte mina föräldrar mig, och det här kan jag verkligen lämna ut dem för, att man använder toaborsten efter sig när man har varit på toa om det liksom är bajsspår kvar. Jag tänkte ju i min enfald, eller för att det var så jag var uppfostrad, att toaborsten använder man när man liksom städar. Alltså när man städar, det är ett städredskap. Det är ingenting man liksom använder, alltså precis som man använder toapapper när man har varit på toa och tvättar sig, så att säga. Så använder man också toaborsten om man har lämnat spår. Utan jag tänker att så här, det där tar man hand om på lördag när det är typ dags att städa toan. Och det fick jag ju lära mig av en kille. Jag kan lämna ut honom också, för att det här är ett bra råd. Han heter Patrik Loisa.
Ja, du har ju berättat om det 15 gånger i podden, ja, men jag lyssnar igen.
Ja, men jag är säkert massa nya lyssnare. Det var ju han då, som var, han var 2 år äldre än jag och mer liksom om sig och kring sig, och hade väl säkert en mamma, säger jag, för jag kommer ihåg han, hon var ganska nitisk städare, som hade liksom uppfostrat honom på det sättet, och han lärde mig det, att så här gör man. Och det är ju en läxa för livet. Det är ju på samma sätt som att du lärde mig att hålla in magen för att få en bättre hållning.
Ja, och jag lärde mig av Robert Rosenblatt.
Och det har jag lärt Manne. För Manne, min son, alltså, han har ju samma hållning som jag. Alltså det vill säga lite ankröv och alltså lite svank i ryggen. Alltså det hade ju jag när jag var tonåring, att det liksom var. Och jag har ju lärt honom att för det räcker inte med att säga sträcka på sig, för det fattar folk inte riktigt. Men däremot om man säger så här, spänn magen liksom, då förstår folk vad, då gör folk rätt liksom. Alltså då rätar man på ryggen. Så det har jag lärt honom. Men jag har ännu inte tagit runkpappersnacket, det har jag inte.
Nej, för jag tänker att det ska man göra. Och så tänker jag så här, att kanske torky och papperskorg vid sängen. Och så tänker jag att man borde ha, alltså finns det inte en marknad för speciellt papper som heter runky? Alltså för det finns ju torky. Torky kanske gör runky
det,
också.
Det har jag ju inte berättat, det måste jag ju berätta faktiskt. Det blir ju lite, jag är absolut inte sponsrad, men det var ju faktiskt ett, kommer ihåg att jag pratade om att jag tyckte att det var lite jobbigt med kladdet som blev när man haft sex, att jag var lite trött på sex, att det var så här mäckigt.
Ja.
Då hörde ju ett företag av sig. Nu måste jag bara kolla vad de hette, för det är kul, för det var ju väldigt gulligt och det var ju bra grejer. Ett företag av sig som heter iMassense hörde av sig och skickade liksom efter sex wipes. Som är lite mer liksom, de är lite kraftigare än vanliga wipes och har en väldigt bra absorberande förmåga och att ta hand om liksom efterbörden eller vad man ska säga.
Jag går in här, de har också efter sexprodukter och tamponger och to love start. Det enda som är liksom, det finns, det har ju någonting det här när killen ska vara chevaleresk och springer iväg efter papper. Först torkar han sig själv i badrum eller där den här toapappersrullen eller hushållspappersrullen står. Och sen så tar han massa papper och sen så torkar han lite på hennes mage. Dels liksom, alltså delvis för att vara bara generös och snäll, men också för att han har någon slags sexskam ändå, att så här inte ska bli mina kroppsvätskor flyta omkring på henne liksom?
Ja, jag vet inte. För mig är det inte förknippat med skam. För mig är det mer bara att man är en gentleman och inte tvingar liksom tjejen att hålla på och tvätta upp efter mig. Alltså det tycker jag ändå är en rimlig grej att göra.
Ja, ja men precis. Det, ja. Ja, men, det, jag vill inte bli av med det. Men det är klart man kanske kan göra det med Ima Sense också då.
Ja, ja, eller vad heter ja, det? Mm. Ja, ja. Gud ja. Det kan man ja,
men det ska liksom vara i ett annat rum. Där jag är för runky i tonårsrummet precis vid sängen. Helst en sån här industriställning med liksom en pappersbal. Mm. Men däremot, när man har sex med en annan människa så vill jag inte att det ska vara för uttänkt. Jag vet inte att det där, de där wipesen ska vara vid stället som man har sex på, utan att man ska behöva springa med fortfarande liksom halvstånd.
Ja, nej.
För det finns någonting i den, aha, hela den scenen, ja, nej, som inte får gå förlorad.
Nej, jag tycker ju att det verkligen kan.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ligga bredvid sängen, ligga ansvarig till sängen. Men ja, däremot så är det ju så att som vuxen så var det ju mycket mer att man runkade på rummet. Eller som barn menar jag, som tonåring. Som vuxen så är det ju, sköter ju i alla fall jag det där mycket mer på toaletten. Att jag liksom inte är i möblerade rum. Utan det
är jag hatar toaletten.
Jaha.
Alltså jag tycker sängar och mjuka möbler.
Nej, jag är toalettperson. Och jag är också...
Vad är det för podd egentligen?
Porrpodden, brunkpodden. Det är en pappapodd. Ja. Pappapodd. Jag är också...
Ja, det handlar ju om Adrian nu och Manne och så småningom Jojo också. Alltså så småningom, jag menar...
Det kan ju vara så här...
Mer snart än Adrian.
Det kan ju vara så här att du bara råkar sätta på det här avsnittet. Att du gör en notering om det här avsnittet och sen så säger du åt Adrian och lyssna på det här avsnittet någon gång. Att det här kan ju vara ett sånt avsnitt som vi kan ha... Ja. Och så slipper man ta snacket, utan vi tar det här. Då skulle jag vilja lära alla mina söner och andra att det som jag gör nu för tiden, det är ju att jag tycker att det är jobbigt att sköta det i toaletten, för jag tycker att det är lite långt och det kan bli att det kommer på lite fel ställen och så vidare. Annars skulle det vara ganska smidigt om toaletten var högre upp, så att man bara kunde liksom göra sig av med det och spola ner det. Så att då körde jag ganska mycket i handfatet. Och då blev det ju ganska kladdigt. Men nu har jag kommit på att jag lägger ut toapapper liksom i handfatet. Och sen så när jag är färdig, så bara viker jag ihop det och lägger i toaletten och spolar. Och sen så fortsätter jag med mitt liv som om ingenting har hänt.
Vilken ålder upptäckte du det här då? Att fullända eller sådär manövern?
43 års åldern typ.
Fan, men jag längtar till de insikter som jag kommer komma fram till i 43 års åldern.
Ja.
Jag kom på idag med min lillebrorsa. Vi var ute och körde rullskidor tillsammans. Det är jävla mysigt att ha. Nu har vi gjort det 2 söndagar i rad.
Runka på rullskidor med brorsan.
Exakt. Att ha några timmar med sin brorsa. Nu känns det ju nästan som en återkommande tradition efter 2 veckor. Men det vi bestämde var att när jag fyller 50 så ska vi åka rullskidor från Treriksröset till Smygehuk. Alltså hela Sverige.
Varför när du fyller 50? Varför måste ni
för att jag tror dels
för att det är
så kommer jag väl vara
utmanande grej, så att det är bra att göra när jag har fyllt 50, för att nu är det liksom nu är det som piece of cake. Det skulle knappt kännas.
Det är 240 mil, så det beror på hur lång tid man tar på sig, men det är ganska utmanande. Men tanken med det är att det finns såna här grejer som kommer vara coola resten av livet sen att ha gjort. Och att jag tror att såna där grejer där man är på sin topp som 50-åring, på den där längre grejer, men ganska snabbt efter det, alltså det är väldigt skillnad tror jag för de flesta på att vara 50 och att vara 58 liksom. Så att jag tror att man firar att man är, alltså om man gör en sån utmaning, 240 mil rullskidor på ganska kort tid, så firar man att man är på höjden av någon slags förmåga som är väldigt hastigt övergående då. För att många 50-åringar skulle fixa det, men typ väldigt få 60-åringar tror jag. Jag tror det bara, nu kanske någon 59-åring som lyssnar och känner sig verkligen på topp av sin förmåga, men jag tror att det ger liksom mycket bang for the buck. Nu som 40-åring så är jag liksom bortskämd med att verkligen kunna göra allt och att jag har ändå ett tag kvar. Men om 10 år, då ska jag göra med bucket list-grejerna, fysiska saker som jag kanske inte kommer kunna göra sen, tänker jag mig.
Ja, men det, jag tycker ändå att det är, jag måste ändå säga att jag tycker, jag vill inte liksom pissa på din parad och så vidare. Jag tycker det verkar asroligt, men jag tycker att det där är någonting som ni kan göra lite tidigare. För att när du är 50, vem fan vet vad du är då i livet? Om det här är någonting som ni tänker på nu när ni åker rullskidor, då tycker jag att det är någonting ni ska förverkliga det så fort som möjligt. Så att det liksom är...
Ja, men det är lite fint att ha liksom något som man ska göra tillsammans med sin bror som 10 år, och också så här, det är en 50-årsfest som passar mig väldigt bra. Då kommer man ju ha en följehusbil. Mm. Alltså jag är inspirerad av några som gjorde det här precis, som väl är typ kanske 7-8 år äldre än jag. Då har man ju en följehusbil också med ett supportteam som hjälper en liksom. Det är det finaste jag kan tänka mig. Ja. Jag tänkte fråga dig.
Om jag kan köra husbilen, ja.
Ja, precis.
Alltså om jag liksom kan köra då. Jag är ju 53, men jag kanske inte ens har någon liksom, jag kanske måste lämna in körkortet. Alltså jag vet inte.
Du kanske har runkat ihjäl dig.
Ja, vi pratade om ålderism idag, jag, Hannes, Martin och Jonas. Det är väl för sig mest jag och Hannes som diskuterade. Jag och Hannes har en förmåga att lite grann gå i clinch med varandra. Första kvällen var det till exempel, jag har ju oftast två typer av kvällar, såna här tillställningar. Det som jag älskar med att vara med mina nära vänner, sådär, det är att jag känner att jag kan hålla käften. Alltså att jag, jag älskar ju att prata, det är inte det, men att jag liksom kan, det finns inga krav på att jag ska vara spirituell och trevlig och smart och så, utan jag kan sitta och hålla käften och vara i ett hörn och mer bara liksom betrakta. Jag behöver inte hålla igång ett samtal eller liksom, sen så är det såklart att jag tycker att det är kul att prata också, så att jag gör ju det, men jag känner inte det här liksom behovet av att vara rolig sådär, utan jag bara är.
Det är skönt.
Det är otroligt härligt. Men det brukar få till följd då att jag oftast är det första kvällen att jag då ser lite för djupt i flaskan, så att jag blir liksom förberusad för att liksom, plus att jag då väldigt mycket går in i mig själv och lyssnar på musik. Vilket ju är, kan vara, alltså det finns ju, det är en balansgång mellan att vara så här skönt att få vara sig själv och hålla käften, till att så här, att jag är helt asocial och bara sitter och lyssnar på musik och blundar och har kepsen neddragen och ingen får röra spellistan, för att jag sitter för mig själv och njuter av musik i liksom andra sällskap. Alltså det finns, jag känner där att jag kan ibland gå över en gräns liksom. Och då blev det en liten konflikt mellan mig och Hannes, för att han är också en person som gärna vill styra musiken. Då blev ju jag, då störde han ju mig i min liksom väldigt inåtvända navelskådande tillvaro med att han ville lägga in olika låtar som fick honom att tänka på sin gymnasietid och sådär, medan jag satt och bara ville tänka på min gymnasietid och inte hans. Och där är mer Jonas och Martin mer följsamma och är lite mer såhär, struntar i vilket. Och idag så blev det också så att jag och Hannes hade en lite animerad diskussion om ålderism, för vi kom in på det, du vet, när man pratar om de här amerikanska politikerna, vi har ju både Joe Biden och sen så har vi han, den här senatorn som kom av sig och stod och stirrade blint och verkar nästan ha en demensdiagnos. Jag vet inte om du följde den grejen. Det var väl för några...
Nej.
Ja, nej, men det blev ett sånt här, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, men han
det blev något sånt här viralt klipp att han fick en fråga och sen så blev han så där tom som liksom dementa blir. Du vet, tom i blicken och bara stirra tomt framför sig och är väl i, inte vet jag, 85-årsåldern liksom. Och sen så har vi Trump som ju, det är ju ganska roligt att Trump har ju sagt nu till exempel att Biden är inte för gammal, för att han är ju bara 4 år yngre, så han vet ju att den här grejen kan jag inte gå på. Jag kan inte snacka skit om Bidens ålder, det kan inte bli en grej som jag går på också, för att det kommer kunna bita mig i arslet eftersom jag är i
och han är 46 gammal. Va?
Jag kommer inte exakt ihåg hur gammal
jag tror det, han är som min morsa.
Ja, men precis, och Biden är väl 42 eller något sånt där. Biden är väl 81. Och då kom vi in på det här med ålderism, och då tyckte jag att Hannes hade ett ganska omoget resonemang om att man ska steppa tillbaka när man uppnår en viss ålder, och det tycker jag är som då är man ganska liksom, då har man inte så mycket empati, för då liksom frågade jag honom så här: om du är 80, dels så finns det ju forskning som visar det, jag har skrivit i min bok Livet efter 40, en gratis plugg, ingen spons, Livet efter 40, en guide för män, finns att köpa och lyssna på alla ljudboksställen. Då pratar jag ju med en hjärnforskare, och jag pratar med massa folk om just ålder, och det, alltså just när det gäller ålder så finns det ju ingenting som är, alltså age ain't nothing but a number, och det har forskningen bevisat, för att upp till en viss ålder, alltså barns utveckling, alltså fram tills att barn egentligen blir medvetna om sin egen existens. Det är ju liksom, du vet, man lär sig att prata ungefär samtidigt, man lär sig att gå ungefär samtidigt, man ska gå igenom olika stadier, och de sker hos hela mänskligheten ungefär vid samma tillfällen, alltså ge och ta några månader hit och dit sådär, men ungefär, man ska gå igenom, du vet, fyrfoting eller huvudfoting när man är 4 år och sådana saker. Men efter det så finns det ingenting liksom som är förutbestämt med ens åldrande, det vill säga du kan vara 60 och i stort sett liksom invalid och dement, men du kan vara 90 och springa maratonlopp. Det är liksom, det beror på genetik och hur man har levt och sådana där saker, så därför så är ju, kan man inte säga generellt att man ska stå tillbaka vid en viss ålder, och det hävdar jag med en fas, för att jag tänker själv på mitt eget liv, alltså om någon kommer och säger till mig, om jag sätter mig in i att om jag är som jag är nu, för att det som mitt liv hittills har lärt mig är att jag är inte annorlunda nu än när jag var liksom 17, 18, 19, alltså rent på många plan liksom, och det finns ju ingenting som säger att det kommer vara annorlunda när jag är 75, 80, alltså att det liksom är att jag är fortfarande pigg och vill liksom uttrycka mig och vill vara en del av liksom samhället på olika sätt. Och därför så tycker inte jag att det ska finnas någonting som är förutbestämt vad det gäller ålder, att man inte får göra vissa saker. Sen är det ju såklart,
Nej, men det finns ju någon slags mittenposition.
Men sen är det ju såklart så att om man uppvisar tydliga dementa tendenser, då ska man ju inte sitta i en beslutsfattande position i ett av, eller i världens mäktigaste land. Alltså det tycker jag ju, men det är ju inte åldern som har med det att göra, utan det är ju hans genetiska uppsättning och hur han har levt sitt liv som har lett fram till det. Det finns ju liksom, det finns ju verkligen 85-åringar som kan göra det utan problem, om du förstår vad jag menar.
Jo, jag vet, men det finns ju två saker där dock som måste tas upp. Dels så kan man ju tänka sig så här, ja men det måste bero på individens förmåga, och då finns det någon 93-åring som kan vara liksom en otrolig president. Visst, men problemet här är att det verkar vara en sån otrolig liksom maktkoncentration bland folk som är gamla, och man ändå vill sträva efter någon slags åldersspridning som inte verkar kanske finnas i USA. Mer i Sverige, och där är det snarare brist på gamlingar i politiken. Men sen en annan grej, det är att att om man sätter en person som är över 80 år på att regera i 4 år, så är ju det en, alltså statistiskt sett så kan det hända jävligt mycket skit med den 80-åringens hälsa under de här kommande 4 åren.
Så är det, och då tycker jag, alltså,
så det är jätteriskabelt. Ja, men
då tycker jag så här, att man har, om man har en 80-åring som verkar pigg och fräsch, alltså, och som är liksom villig att regera världens mäktigaste land,
då tycker jag att det ska finnas kanske klausuler som gör att då måste den personen genomgå kopiösa läkarkontroller där man provar allting med ett visst tidsintervall, så att man säkerställer att personen i fråga är vid sina sinnesfulla bruk och vill och liksom kunnig nog, eller jag vet inte vilket ord jag söker, jag tappade det, alltså att leda världens mäktigaste land med tillgång till atomvapen och sådär, det har jag inga problem med alls. Alltså att man, det är väl någon sån lag att man måste kolla efter en viss ålder, så måste man kolla saker mer ofta, mer frekvent för att få kvar sitt körkort och sådär till exempel.
Ja, just det.
Och det tycker jag väl att det är, det tycker jag är helt rimligt. Däremot så tycker inte jag att man generellt kan säga att är man över 80 så kan man inte vara president. Nu är ju det här exemplet liksom verkligen draget i sin spets. Alltså eftersom president är ju, det är väldigt få som blir presidenter. Jag menar mer liksom generellt att det finns liksom en ganska naiv bild att man blir jätteannorlunda bara för att man blir gammal. Och det vet ju jag hur jag resonerade när jag var 20. Det har jag dragit i podden, du vet, när Martin, en av de här killarna då, när han var ihop med en tjej som var 28 när vi var 21 och vi tyckte hon var så gammal så att vi kallade henne för 28. Och jag har ju också berättat om när jag var 13 och de här töntiga killarna på fritidsgården som var 18, som då jag tyckte var liksom så gamla så att, att de var från en annan planet, och de hade körkort, och jag tyckte, jag blev, det slog mig att en insikt i att jag, det kommer inte finnas bilar på samma sätt när jag fyller 18 som det finns nu. Och jag blev liksom, för att man har en sån naiv bild av hur det kommer vara när man blir äldre, och att man har en bild av att man själv kommer vara någon helt annan. Men så funkar det ju inte. Alltså man är ju samma person.
Ja, jag minns att jag jobbade tillsammans med Gustav Jelin, som ibland nämns i podden, som var journalist och var också klubbprofil, så vi jobbade på Nyhet 24, och jag tror han är 8 år äldre än jag. Mm. Så att jag var 25 och han var 33. Mm. Och att jag gillade Gustav jättemycket, så därför så led jag med honom väldigt mycket, för att han var så fruktansvärt gammal.
Ja. Exakt.
Alltså det var nästan som att han hade typ AIDS eller någonting. Ja. Alltså att han är så himla gammal, så han kommer i princip dö snart, för han är 33.
Ja, men
han är en bra kille i övrigt, men han är extremt gammal.
Och det är exakt det där jag menar, att det liksom är. Mm. Och då tycker jag att som varande 43-åring så kan jag liksom tänka på ett annat sätt kring åldrande än vad jag kunde när jag var 25, för att jag vet att det har inte hänt jättemycket med mig hittills, och då kommer det nog inte hända så mycket i de nästa 10-15 åren heller, 20, 30, 40, utan det kommer nog vara så här. Alltså det här är nog det jag har att jobba med. Jag kommer...
Ja, du vet ju vad som kommer hända om 10 år. Du ska ju fan hålla dig vaken på en jättelång, nej, du får ju sova också, men du ska köra väldigt väldigt mycket husvagn. Eller husbil.
Ja, det ser jag fram emot jättemycket. Får jag också säga en sak som slog mig. Jag vill säga två saker till om den här helgen. Först så vill jag säga en grej som jag tror vi kan hålla lite kort. Och sen så det sista får vi avsluta med. Det första jag vill säga är att jag kom på, eftersom jag är otroligt snabbtänkt, men det här tycker jag också Hannes då, han håller inte riktigt med om att det var jag som kom på det här. Men eftersom det här är min podcast och han absolut inte är här och kan försvara sig, så kan jag säga att det var jag som kom på det. Jag kom på en lek.
Han är ju jävligt finurlig. När du filmade i bilen så känner man ju att han blixtrade till liksom så fort han fick kameran mot sig, att honom skulle man verkligen vilja se mer av.
Ja. Men det är ju väldigt tydligt när han är ju lite mer extrovert, men det är ju väldigt tydligt hur olika människor är, att de inte är helt bekväma med att sitta och prata rakt in i en telefon till potentiellt 10 000 människor då. Så att jag andra rundan vi gjorde på vägen hem, jag hade alltså frågestunder på min Instagram där man fick ställa frågor som vi svarade på. Jag har lagt upp dem här på mitt Instagram i höjdpunkter som heter frågor, om ni vill titta på dem i efterhand, det är ganska kul. Men att det var ju inte, de var ju inte lika pigga på att prata som jag var, och till viss del Hannes också. Men hur som helst, då var det en grej som jag kom på första kvällen. Det här kom jag på, det var ingen diskussion alls om det. Det var att jag, det var jävligt roligt faktiskt, att jag la
olika, jag tog reda på vilka årtal som, det var ganska enkelt eftersom vi är i stort sett jämngamla, Jonas är ett år äldre, vilka årtal man gick i liksom högstadiet och gymnasiet. Så att i våra fall så var det då mellan 94 och 2000 så var det någon som gick i någon typ av stadium, alltså högstadiet eller gymnasiet. Jag gick ju liksom ett extra år på gymnasiet, så jag gick ju, det var därför 2000 var med, annars så skulle det vara till 99. Men sen så la jag lappar i en liten ask som jag, och så på de lapparna så skrev jag höstterminen 94 och ja, alltså allting då, höstterminen, vårterminen respektive årtal, och sen så fick man dra en lapp i taget, och då och sen så fick man köa en låt från, som representerar det, den terminen. Så att det då är så här, ja, men höstterminen i sjuan kanske man fick då, om man fick då i mitt fall då höstterminen 93. Och sen så skulle de andra då, det här är ju mer ett tidsfördrivet.
Det låter som något som Hannes hittade på för att du inte ska tvinga andra att de ska lyssna på din musik.
Det här var innan jag hade tittat för djupt i flaskan. Här var jag fortfarande här var jag fortfarande kontaktbar och med i liksom matchen. Men det blev väldigt roligt för att det blev ju som ett spel, fast det var inga poäng, men att man då skulle också försöka gissa då när låten kom, och så var man tvungen att lyssna på hela låten, och det blir ju dels så blir det Walk Down Memory Lane, men det blir också att man får sitta och försöka komma på när det här var. Och då är det ju också så att det som är problemet här är ju att man skulle inte ta en låt från den tiden, utan man skulle ta en låt som representerar den tiden. Så att då kan det ju vara, i Martins fall så var det ju väldigt mycket Tåström hela tiden, olika gamla Imperiet låtar och sådär. Så att det var ju egentligen egalt om det var höstterminen 93 eller om det var vårterminen 99. Alltså det var Tåström typ. Men det blev väldigt kul snack och väldigt roligt sätt att liksom...
Men tips till Amanda Koldén kanske, som hade Alla Våra Ligg, som nu har en podd som handlar om fest och festlekar.
Just det, jag kanske ska teama upp med henne och komma på kul fest. Sen var det en andra grejen då, och det var här jag och Hannes hade också en diskussion idag om vem det var egentligen som kom på den. Och jag kan säga så här, han kom på, han fick en snilleblixt, och så sa han till Martin när vi satt, det var andra kvällen när jag var närvarande, så sa han till Martin, vi satt och Martin och Hannes åtnjöt varsin cigarr, och vi satt och drack någon god whisky och drack lite kaffe och åt Noblesse After Eight. Du får gissa vad jag stod för i det sammanhanget.
Ja, After Eight såklart.
Ja, och Noblessen.
det också.
Ja, Noblesse tycker jag är skitgott. Men, och då så sa Hannes helt plötsligt, Martin, avslöja dina tre, alltså topp tre innersta hemligheter. Väldigt roligt att det var topp tre innersta hemligheter. Och det blev ju mest bara ett garv. Men då kom jag på att man istället för att avslöja topp tre innersta hemligheter, så skulle man gå ett varv där då vi satt fyra personer, så skulle man då försöka komma på, eller man, försöka komma på, man skulle säga tre hemligheter som personen bar på. Och det kan ju vara liksom hemliga drömmar eller liksom saker man har varit med om eller någonting som liksom är hemligt så att säga. Och det blev ju såklart ganska mycket...
För att man skulle gissa vad de hade för hemligheter.
Ja, men typ om du och jag kör, då ska jag, och så sitter du och jag sitter tillsammans med då Martin och Jonas, då ska jag först säga, ja men det här är dina topp tre hemligheter. Och sen så får du inte säga någonting, utan sen ska vi andra i sällskapet diskutera de här hemligheterna och vad vi tror om dem, om de är liksom sanna eller falska, och om det liksom, om det har någon bäring, och sen får du komma in och kommentera avslutningsvis.
Måste man säga om det var sant eller inte?
Nej, alltså det finns ju inga krav här. Och det är ju också så att det här kräver ju att det är, att man är väldigt nära vänner och att man liksom är trygga, att man är ett väldigt, väldigt
trygg. Men kan du ge något exempel på?
Ja, Jonas sa till mig till exempel att att jag inte trodde att min mamma var min riktiga mamma. Och sen så sa han också att
men det var ju mer som han hittade på då för skojs skull än att han
nej, han hade ett långt resonemang om det, alltså, liksom, och sen så också att jag är besviken på mina föräldrar att de inte ställde mer krav på mig i vad det gäller idrott, att jag liksom skulle liksom lyckas i någon sport. Och sen så var det sista, vad fan var det nu då? Nu har jag glömt bort,
den var ju intelligent.
Nu har jag glömt bort den sista. Men, och då var det så här, och sen satt de och diskuterade dem där. Och då var det ju, alltså den andra var ju, alltså den där med krav, det var ju verkligen spot on. Alltså det är ju verkligen någonting som jag har funderat på och tänkt på. Det blev också...
Nu råkar jag sätta på mitt eget larm här, förlåt. Jag vet, det är någonting med mig och den här bilen.
Nej, men det var också en... Det blev också upphov till väldigt roligt snack. Liksom. Min, en av mina hemligheter om Martin till exempel, Martin är ju skallig, det var ju att han rakade av sig håret egentligen bara för att han ville verka distingerad och äldre och är lillgammal, att han egentligen har ett jättefrodigt
hår, att han har fullt hår,
ja, precis. Ja. Så att det var ju en blandning av högt och lågt, vilket jag tycker det ska vara när man är i goda vänners lag och har det trevligt tillsammans. Det ska liksom inte bara
tips
vara...
alltså.
Det var tips. Och jag kommer inte hinna den där andra grejen. Jag får ta den nästa vecka. För att nu ska du basta och jag ska faktiskt... Jag hann inte fylla diskmaskinen innan jag åkte i fredags. Så att jag måste ta tag i köket, känner jag.
Ja, det låter bra. Hörrni, tack snälla för att ni lyssnade. Vi hörs med en vecka.
Det gör vi. Ha det bra.
Hej då.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.